välkommen. Du lyssnar på Lottapodden avsnitt nummer 53. I den här podden samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det är ju jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden, den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet samtalar jag med retorikern i norr, Anna Riknell. Och under samtalet så får du bland annat Annas topp tre tips på hur du kan bli bättre på att kommunicera. Häng med! Anna, välkommen till Lottapodden.
Tusen tack!
Kan inte du bara börja med att berätta lite, vem är Anna?
Ja, jag har ju börjat med en ny grej nu, så nu brukar jag ibland säga att ja, men jag är retorikern i norr. Och för att förtydliga det så är ju jag en Skelleftebo. Jag har två barn, 7 och 3,5 år. Och så har jag en man, en kär, som vi brukar säga här uppe. Och nu kan jag verkligen säga att han är min man, för vi har ju nyligen gift oss efter snart 19 år tillsammans. Så nu sa vi att nu får vi sluta leva i synd och ordna upp det här. Och bor i ett fint hus i ett bostadsområde och har ju världens bästa jobb.
Jag tycker att jag har världens bästa jobb, så vad är det som gör att du har världens bästa jobb?
Ja, jag får göra det som jag brinner för varenda dag. Jag har till exempel aldrig söndagsångest eller semesterångest eller tänker nej, nu är det slutet på sommaren och snart är det att börja jobba. Utan jag känner bara, vad kul, snart ska vi jobba. Så jag är liksom alltid på jobb-mode, om man skulle säga så. Och jag tror att jag har ju ett förflutet som elitidrottare. Jag har simmat på väldigt hög nivå. Och där jobbade man ju väldigt mycket efter målsättningar och att träna. Och jag är ju en sån person som... Jag är ju en tävlingsmänniska, så jag kan jobba ganska hårt för någonting som jag tycker är roligt eller bra eller utvecklande. Mm. Och jag känner det att sen jag slutade med simningen, då var jag väl ungefär 23, så har jag liksom letat någonting att få samma kickar, alltså samma endorfinpåslag som jag fick under simmartiden. Och den har jag ju funnit nu. För att när jag får stå på scenen och föreläsa inför en massa människor eller har en mindre grupp framför mig som lyssnar på det som jag tycker är intressant. Ibland är det nästan sådär surrealistiskt att tänka att men bara för att jag är nörd på det här och tycker det är så himla coolt och intressant och häftigt och vi har nytta av det. Då blir det så häftigt att veta att andra också tycker det. Och att andra har nytta av det som jag personligen tycker är intressant. En enorm kick, måste jag säga.
Känner igen det där. Men du, retorik, varför blev det det?
Ja, frågar man dem som har känt mig länge så har jag väl alltid gått lite grann under en pratapa. Det är mycket surr runt fröken Riknell. Kommentarer som, kan du prata både på in- och utandningarna? Ja, säger jag, det kan jag. Men jag har alltid fascinerats av kommunikation. Liksom, varför lyssnar vi på vissa tränare bättre? Varför lyssnar man på vissa personer inom skolan? Och varför var vissa lärare så himla mycket bättre? Så jag har alltid tyckt att det är intressant. Och sen var det ju lite grann där som en slump att när jag väl hade gått ut gymnasiet så visste jag att jag vill ju börja plugga på universitetet. Men jag var inte nog riktigt klar på vad jag skulle läsa. Mm. Och min kloka pappa Morgan, han tyckte att ja, men ekonomi Anna, det är bra grejer, det har du alltid nytta av. Men då visade sig att då fanns det då uppe på campus LTU, alltså Luleå Tekniska Universitet och Umeå Universitet. Och då hade de en grundkurs i retorik, 5 poäng. Och då tänkte jag det att den låter ju spännande. Och då fick jag väl blodad tand för retorik. Tyckte det var väldigt spännande. Men sen blev det liksom en paus. Men eftersom att simningen har tagit mig runt i världen så fortsatte ju mitt stora intresse för kommunikation. Och direkt efter gymnasiet så flyttade jag till Tyskland. Och där blev det också en stark kontrast mellan hur kommunicerar vi, hur ser språket ut, och ja, men i Tyskland så duar man ju till exempel inte, utan man siar. Mm. Och det där följde ju så med att jag såg ju hur man kan ha nytta av att verkligen förstå hur kommunikation ska nå fram. Efter Tysklandtiden så fick jag också ett stipendium till USA. Och kommer man till USA och får chansen att plugga där, så tror jag många vet att amerikanerna är ganska vassa på det här med retorik. Och det är ju inte så konstigt, jag menar, de har ju det från småskolan. Man har ju det som ett obligatoriskt ämne. Så jag sa det att, är det någonting jag ska fokusera på när jag har nu den här chansen och möjligheten att vara i USA och simma och studera, då ska jag ha kommunikation som mitt major. Alltså mitt huvudämne.
Mm.
Så då läste jag all form av retorik och argumentation som jag kunde. Och det resulterade i att jag hade så pass mycket studier inom det ämnet. Så när jag flyttade hem till Sverige, då kunde jag direkt hoppa på och skriva min C-uppsats i retorik på Uppsala universitet. Och sen var jag retoriker, kan man väl säga. Men det fanns ju inte så mycket jobb, Maria. Det är ju inte så att jag gick in på Arbetsförmedlingen och bara, nu ska vi skriva retoriker i sökrutan och hitta en massa jobb. Det fanns ju ingenting sånt. Så då blev det ju som en annan väg. Men alla vägar har ju ett syfte, brukar jag tänka. Så då gick jag in på säljyrket. Det är en mycket bra kombo.
Just det. Och du och jag träffades ju när jag faktiskt gick kurs för dig, eftersom jag blev nyfiken på rubriken som ju var retorik för kvinnor. Och jag som jobbar i en kvinnoorganisation tycker det är spännande med alla aspekter där vi just stärker oss som kvinnor. Och det är lite sådär, ja, men varför retorik för just kvinnor?
Ja, och den där frågan har vi fått ganska många gånger. Och ironiskt nog mest från män. It's a shocking news. Men så här var det, att för många år sedan så hade jag kört ett liknande koncept. Och jag hade påbörjat ett samarbete med Hexanova Academy, som är lokaliserat i Göteborg. Numera heter de Education and More. De hade fått nys på mig och vi hade liksom blivit matchmakade ihop. Och vi pratade lite grann runt vilka typer av kurser skulle vi kunna sätta upp tillsammans. Och då berättade jag i förbifarten att det här med retorik och kvinnor är ju rätt intressant, för att jag tror att det finns ett ganska så stort behov för många kvinnor att kanske få fördjupa sig ännu mer i att hur ska jag nå fram, hur ska jag paketera mitt budskap så att det verkligen förankras och så vidare. Och de tyckte ju att idén var jättebra. Så vi satte igång den som ett koncept. Och väldigt, väldigt snabbt så såg vi att det fanns ett stort behov av den. Och även på utvärderingarna. Och du vet ju själv, Maria, liksom vad din upplevelse var. Men många gånger så brukar jag säga det, att det här är ju som vilken annan retorikkurs som helst. Men den är bara för kvinnor. För det är många som tycker att det är en tryggare miljö. De får lättare att komma till tals. Generellt så brukar man ofta säga det, att män får mer taltid i en grupp, i en projektgrupp eller på ett möte.
Mm.
Och jag tror att den här formen av kurs skapar bättre utrymme. Den är mer fördelad på varenda deltagare.
Mm.
Det är i alla fall feedbacken som vi har fått när vi har gjort utvärderingen efter kursen. Att kvinnor uppskattar att det känns som en homogen grupp där de känner sig trygga.
Och om man tittar på just specifikt retoriken, alltså kommunikation och det här med att ta plats i samtalet, är det någonting som kvinnor speciellt behöver tänka på där?
Ja, vi har ju lite otur ibland, brukar jag säga. Vi har ju den stora nackdelen att kvinnorösten är ju till exempel svagare och ofta ljusare än en mansröst. Mm. Jag brukar säga det är bara att titta på, om du slår på tvn och så ska du se på ett naturprogram. Det finns aldrig en kvinnoröst som har det här, the tiger is approaching. Det finns inga sådana. Och om det är en kvinnoröst, då är det en kvinnoröst med en väldigt djup stämma. För det visar på forskning att för att vi ska lita på en person, eller för att vi ska känna förtroende för dem, så har vi en större tendens till att göra det om vi känner att rösten är djup och lite mörkare.
Mm-hmm.
Och med tanke på det så är det ju en sån sak som vi kvinnor måste tänka på. Att nu är det ju en del som är lyckligt lottade att ha sån här djup röst och väldigt... ja, men det kommer liksom, man pratar från magen.
Mm.
Medan om du pratar här uppe och så kanske vi blir riktigt irriterade, då kommer du upp här. Och jag hade en gång en lärare under skoltiden och hon var både kort. Och det är inte heller särskilt fördelaktigt om man ska jobba med bångstyriga tonårskillar som är längre än en själv. Och då hade hon så otroligt ljus röst. Mm. Och när hon då blev arg eller upprörd, då kom hon ju upp i de här tonerna. Och då blev det nästan bara ännu mer, ja, det blev en större uppförsbacke för henne. För de tyckte inte att det kändes, ja, äkta. Eller att oj, nu är det allvar, nu måste vi sätta oss ner. Utan de bara skrattade bort det.
Mm.
Och det är ju alltså saker som vi tyvärr inte riktigt kan påverka. Men vi kan jobba på att prata från magen. Att vi liksom kommer ner här nere i de djupare delen, så att du inte pratar här uppe, liksom bara uppe i rösten.
Mm.
Och tänka på vilka ord man använder.
Mm-hmm.
Alltså förminskande ord och sånt här, att nej, men jag har någonting litet att tillägga här, Maria. Eller ja, men jag vet inte vad du tycker, Maria, men alltså, vi kanske kunde göra så här. Och det här är ju klart att jag funderar mycket på det här, jag vet inte vad du tänker, men det är som att kvinnor generellt, jag pratar alltid generellt, det finns alltid undantag. Men jag ser mer om jag tittar på mina kvinnliga kompisar och i mitt nätverk, så är det större risk att de ursäktar sig eller använder förminskande ord som lite kanske, eller jag vet inte, vad tycker du? Medans jag hör oftare att män säger så här är det, jag har något att tillägga, jag tycker så här. Det här är fakta.
Mm.
Jag tror att de har lite lättare att våga verka mer säker än vad de kanske är.
Spännande det där. Och jag tänker, när man väl har blivit uppmärksam på det, så går det ju inte riktigt låta bli att uppmärksamma det heller. För jag ser ju helt klart samma mönster.
Mm.
Det öppnar ju ögonen verkligen att se de här mönstren. Och definitivt mina egna mönster. Vad gör jag? Och försöka aktivt jobba på det. Det tycker jag är spännande.
Ja, precis. För alla är olika. Så jag menar, det finns ju massor med kvinnor som säkert är väldigt tydliga och väldigt raka. Men sen så finns det ju då de som kanske kan känna det att ja, men det här behöver jag jobba på. Det här är typiskt jag. Jag hade nu en kvinna nyligen som jag coachade. Och så frågade jag, vad är dina styrkor? Det här är en fråga som jag även ställde ut till dig när du gick kursen.
Mm.
Och då svarade den här kvinnan, och jag är ganska tydlig i mitt budskap. Så var hon tyst en stund och så sa hon, och så är jag ganska konkret. Och jag sög på den karamellen och tänkte det, ja du är ganska tydlig. Jag bara, om du smakar på den ord, alltså sammansättningen av orden tillgång. Hon bara, nej, oj, nu blev det så där tokigt. Jag bara, jo, nu blev det lite tokigt. Att det är som att vi kvinnor har en tendens till att backa lite, safea lite. För tänk om den andra säger, vadå, så du är tydlig? Är det det du menar? Och där tycker jag att det är viktigt att man övar på och säger, ja, det är precis det jag menar.
Mm.
Att liksom stand your ground, känn din makt. Makt behöver ju absolut inte bara vara negativt. Det kan vara väldigt positivt att känna styrka, vara stolt över den du är och det du gör. Det är hela tiden faktiskt ett mantra som jag har. Och jag tycker att det är viktigt att alla människor, inte bara kvinnor, men alla människor äger sin eget jag.
Mm.
Så att det inte blir det här jantet att inte ska väl jag, eller lilla jag, eller det är typiskt mig. För den gör många. Ja, men det är typiskt mig att jag är slarvig. Eller ja, det är typiskt mig att inte kunna ta ton på mötet. Det är typiskt mig att de andra pratar över mig. Nej, det är inte typiskt dig, utan det är typiskt andra. Alltså det är andras beteenden som gör att vi påverkas på olika sätt.
Och hur kan man använda retoriken för att vända en sån situation? För jag tänker, många sitter ju i jobbsituationer där vi ska komma överens i ett arbetslag eller Och jag kanske tycker att nej, men jag får aldrig igenom mina förslag. Det är ingen som lyssnar på mig. Mm. Vad är det för knep jag kan ta till då för att faktiskt komma igenom?
Ja, dels är det ju jätteviktigt vilket kroppsspråk du har. Men säg att du sitter på ett möte. Och har du en tillbakalutad hållning där du kommer ihop, liksom att det finns ingen pondus i sig, att sträcka på sig, att visa jag finns här och ta din plats vid ett bord eller vid ett möte, det är otroligt viktigt. Och att skapa ögonkontakt. Och skulle det nu vara så till exempel att vi säger att situationen är så att varenda gång du har ditt måndagsmöte med din projektgrupp eller avdelning och du känner att du får inte den här ögonkontakten, då är det ju, då är vi ju mer eller mindre inne på härskartekniker som uteslutningsmetoden. Att vi aktivt visar, du är inte med i gruppen Maria, så därför tittar inte vi på dig. Vi skapar inte ögonkontakt, har ingen dialog, nickar inte, ler inte, bekräftar dig inte. Då är det ju viktigt att påkalla den här uppmärksamheten. Och skulle det vara första gången, då tycker jag att man kan inte där och då, kabam. Oj, nu känns det som att det är ingen som lyssnar på mig. Eller att påkalla då, vi säger att det är kanske bara tre personer. Och så börjar, vi säger att det är du, och så är det jag, och så är det en till person, Maria. Och då börjar du fippla med din telefon. Och den andra personen i fråga tittar liksom inte på mig, utan verkar som sväva iväg. Där och då så kan ju jag snabbt göra er uppmärksam på vad ni gör. Man brukar prata om rapport inom retoriken, eller att spegla, alltså spegla en persons beteende, eller spegla vad personen säger. För jag tror ju att många gånger så är det ju det som är liksom svårigheten med härskartekniker eller maktspråk, att vi gör det ju inte medvetet. Alltså inte majoriteten i alla fall. Utan jag tror att det är normer, strukturer, jargonger som gör att vi hamnar i de här situationerna. Och så känner vi ju efteråt att, men vad var det egentligen som hände på det där mötet? Eller, men vad sa hon egentligen till mig? Det känns inte alls någon bra. Att det kommer ofta efteråt.
Just det.
Det är inte alltid just där och då som vi kommer på, utan det är sen. Och då har du ju möjligheten, vilket jag ofta brukar säga är, tycker jag, den bästa vägen att gå. Det är att ta upp det här med personen som du tycker har kört över dig, eller inte lyssnat på dig. Eller kanske det här att stjäla det du har sagt. Vi säger att du har kommit med ett förslag och så händer det liksom ingenting i gruppen. Alla är mer eller mindre tysta. Och sen så kommer Jonas in, eller Lisa, eller någon annan person och säger mer eller mindre samma sak. Det är ju som att man stjäl ens en egen idé. Då är det ju viktigt att påkalla det antingen direkt eller allra helst efteråt. För att om jag nu skulle attackera dig på ett möte. Och så säger vi att vi är fem stycken där. Och så säger jag, alltså Maria, det här är ju så himla typiskt dig att prata över mig. Jag var inte klar. Hur tror du att du skulle reagera? Skulle du be om ursäkt, eller skulle du känna att det här blev ju lite hotfullt?
Ja, det skulle kännas lite hotfullt. Mm.
Och då är ju våran reptilhjärna, om vi nu ska prata lite hjärna och sånt där, den har ju mer eller mindre två stycken tankesätt. Antingen ska jag fly, eller så ska jag fäkta. Och när vi blir attackerad, då reagerar hjärnan oftast i att nej, se, här ska jag fäktas. Här ska jag stå upp för mig. För du blir ju utsatt när jag attackerar dig och påkallar att nu tycker jag att du är dum, eller nu tycker jag att du är orättvis. Så att det bästa är ju att ta upp en diskussion mellan fyra ögon, när inte den här personen behöver liksom slå sig för bröstet och liksom så här, attack, här ska du inte komma. Utan då kan man berätta, när du gör så här, eller när du säger så här, då landar det så här för mig. Är det din mening? Mm. För jag vet inte om du är medveten om det. Men det har skett väldigt många gånger. Om nu fallet är så. Och då brukar det vara mycket lättare att den här personen verkligen kan ta till sig och tänka, nej men herregud, vad illa av mig. Det här måste jag ju tänka på. För ofta är det ju inte meningen.
Mm.
Utan
ja, precis.
De liksom, ja, men människor är olika. Det kan ju väldigt ofta hända om vi säger att du har en grupp av personer och några är väldigt extroverta, väldigt sugna på att prata och få berätta sina idéer. Sen finns ju de som är introverta. Och där finns det ofta en stor risk att de kan känna att ja, men de här pratgamarna blir du ju aldrig tyst på. Det är ju lite grann så.
Mm.
Så där måste man ju liksom försöka tänka på, hur är jag? Ger jag utrymme för alla? Sen kan man ju liksom sätta upp en ren dagordning om man vill undvika såna här saker. Och säga det att varje person har 5 minuter eller att man liksom strategiskt styr upp ett möte. Så att alla får lika mycket.
Men du, för att summera lite då.
Mm.
Om man nu tänker retorik och som kvinna. Vad är liksom dina 3 så här, topptips att tänka på för att ha en bättre kommunikation i jobbet eller i vardagen?
1, det jag återkommer till det, det är kroppsspråket. Och jag brukar säga det att eftersom att reptilhjärnan som vi pratade om tidigare, och ofta inställd på, är du min vän eller fiende? Alltså ska jag fly eller ska jag fäktas? Så är det otroligt viktigt att det här första intrycket, för vi gör ju ett intryck hela tiden på människor. Det är ju att du måste liksom ha en kroppshållning där du bär upp dig själv. Alltså oavsett kön, könsidentitet, var du kommer ifrån och hur du ser ut, så ska du bära dig. Alltså äga dig själv. För det är så att om inte du tror på dig själv, om du går runt och tänker, jag är ingen bra människa, jag är misslyckad, jag är tråkig, jag är ful, jag är det ena med det andra. Då kommer ju den energin att synas på dig. Men bär du upp dig själv som att, men jag är en drottning, jag är en kung, jag är en fin och vacker människa, en bra människa. Om man hela tiden intalar sig det, då kommer också kroppsspråket att följa det. För en glad människa har ju dessutom någonting som följer med en hela tiden, och det är leende. Och när du möter en person som har ett leende på läpparna och man ler också med ögonen, då får man ett väldigt bra intryck. För då får man det där, den här är empatisk. Det här är en äkta människa. Så att sträcka på sig och le och möta människor med ögonen, det är otroligt viktigt. Och det är ju så enkelt. Alltså jag kan tycka det ibland, så här, mamma, men det här är ju så enkelt. Varför gör inte fler det? Och jag tror att det är en kultur och att vi är lite ovana att bära upp oss själva liksom och tänka det. Ta-ta! Här kommer jag. Jag tror att man ska öva mer på det. Titta sig i spegeln på morgonen och säga, men gudars skymning, vilken kvinna! Eller vem var du nu än ser där i spegeln? Att liksom jobba rent aktivt med det. Jag menar, vi är duktiga på att gå på gym, säger jag det. Någon bara, jag vill få plattare mage. Jaha. Ja, då tränar ju den för det. Men vill du få ett gott inre, då måste du öva också på att själv. För intrycket och hur du mår, vad du säger till dig själv, det är det du också säger utåt till andra människor. 2, det är att försöka tänka på, hur är den andra personen framför mig? Alltså, vem är den? Att ganska snabbt försöka läsa av. Jag är ju väldigt extrovert till exempel. Och det är jag medveten om. Men när jag möter nya människor så försöker jag dels tolka personens kroppsspråk, personens mimik och hur de kommunicerar. Alltså vad de säger och hur de säger. Så försöker jag tänka så här, hur kan jag möta upp dig? Så att vi hamnar på samma språkvåg så att säga.
Mm.
Så att vi liksom inte pratar förbi varandra. Att inte liksom tänka, nej, men om man inte gillar mig och mitt sätt att vara, då får det vara. För då kommer man att mötas ganska ofta av att folk har svårt att läsa av dig. Alltså vi just människor är ju födda att vi har ett socialt spel. Det är ju så vi liksom har utvecklats. Det är så vi skapar relationer. Vi har det redan nedärvt i oss. Jag tror att vi måste bara bli bättre på att verkligen att vara uppmärksam. Att titta på personer. Titta på hur de rör sig. Titta på vad de säger och hur de säger det.
Mm.
Så tänka det, att mindre fokus på dig själv och mer fokus på personen du har framför dig.
Just det.
Det är råd 2. Och sist men inte minst, vad ska vi ta? Det finns ju så mycket. Men i alla fall om vi då fokuserar på kvinnor, så är det just det här att fundera på vad har du för typ av röst. Att komma ner och prata från magen. Använda ord som är tydliga, som är starka, som visar vad du vill uppnå. Att liksom inte att göra sig själv mindre, antingen med kroppsspråket eller med rösten eller med orden. Utan att hela tiden tänka, vad vill jag att de ska se? Och vilken känsla vill jag att folk ska få när man träffar mig eller när man lyssnar på mig eller när man möter mig?
Så tänk på kroppsspråket, tänk på vem du har framför dig och tänk på rösten.
Precis. Då har du en bra grund att stå på.
Då hoppas vi att de som lyssnar verkligen tar till sig och identifierar vad de själva behöver jobba med och utforskar sig själv helt enkelt.
Ja, jättebra. Att liksom gå hem på sin kammare och fundera på hur upplever andra mig? Alltså vad är min image? Vad tänker folk? Och är man osäker på det, då kan du fråga. Alltså fråga familjemedlemmar, fråga kollegor, fråga vänner. Och var också uppmärksam på om du får väldigt olika svar beroende på om vi ser att det är arbetskollegor och privata vänner.
Ja, just det.
För det där tycker jag är intressant, att en del kanske säger att ja, men i mitt yrke så vill jag verkligen upplevas som ordentlig och strukturerad. Och om du får då många sådana nyckelord att ja, men du är så ordningsam eller du är strukturerad och du är en god lyssnare. Men vi säger att av dina privata vänner så får du helt andra ord. Då tycker jag att det är lite spännande att fundera på, är det så att du tar olika roller beroende på när du är hemma och när du är på jobbet? Just för jag det. Tror att det är viktigt att alltid försöka vara den du är. Både privat och på jobbet.
Mm.
Särskilt med tanke på hur många som mår dåligt idag. Och alla de här kraven som vi har. Och vi har mer krav på oss som kvinnor. Det är A och O. Så är det bara. Mm. Det är fler kvinnor som bränner ut sig idag. Och det finns en anledning till det. För att vi är något dumt svagare könet. Det är bullshit helt enkelt.
Mm.
Det är för att vi har helt orimliga krav på oss. På vad vi ska göra. Hur vi ska se ut. Allting. Och då tycker jag att det är extra viktigt att ta sig just den funderaren. Är jag samma person hela tiden? Eller tar jag på mig en roll? För svarar du ja på den frågan, då tycker jag att du ska ta och pausa lite och fundera på, är det nyttigt? Är det bra för mig? Mår jag bra av det?
Kloka ord, Anna. Tack så jättemycket för att vi fick prata med dig om de här viktiga frågorna. Och hoppas att lyssnarna tyckte det var tänkvärt också.
Stort tack till dig Maria att du lät mig vara med på podden. Jag tycker det känns jättefint att få vara med och dela med mig av mina tankar och erfarenheter.
Det var en hel del tänkvärda tips som Anna kom med där, eller hur? Retorik är ju verkligen så mycket mer än att bara kunna leverera ett bra tal. Det handlar ju faktiskt om just att kunna kommunicera bättre. Och på så sätt så kan retorik faktiskt hjälpa dig att skapa bättre relationer. Det är helt enkelt ett av verktygen i vår ledarskapsverktygslåda. Länk till mer information relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet hittar du som vanligt på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle, ja, gå då till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om 2 veckor den 1 november. Och då får du möta Linda Skogsby och Simon Ebers som jobbar på Fryshuset med projektet Peace Leaders.
Peace Leaders kan man säga är fött från lite som en respons på den här säkerhetsresolutionen om unga, fred och säkerhet. Och vi jobbar direkt med Fryshusets vision. Som är att ge unga möjlighet att förändra världen genom sina passioner. Så det är exakt det som vi vill göra med Peace Leaders. Vi hjälper unga fredsbyggare som är engagerade lokalt runt om i världen. Och ger dem verktyg för att bli starkare aktörer och ledare.
Så för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt, prenumerera gärna på Lottapodden på Apple Podcast eller Podbean. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!